Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu åker vi, precis som IS-återvändarna, hem
precis.
Igen.
Kom hem!
Vi börjar absolut inte om igen!
Ja, med den här något blasfemiska inledningen så välkomnar vi er till podden Fråga juristen. Mitt emot mig sitter Miriam Valtré.
Hej, hej!
Hej, det är du som juristen och jag heter Fritte Fritsson och är programledare och allmänhetens röst kan man säga. Den som frågar om möjligtvis lite korkade frågorna om vardagsjuridik.
Väldigt bra fråga. Vet du att jag har haft flera jurister som har sagt till mig, men han kan ju typ all juridik. Hur kan han så mycket juridik? Så det är inte en dum fråga i sikte, kan man säga.
Nej, precis. Fortsätt gärna med det här berömmet också.
Ja, ja det bär ju emot att förmedla det här vidare till dig, men jag kände att jag var tvungen.
Jag har inte ens läst Jöken, eller Jiken, eller vad heter det för tiden. Det här är ett ämnesavsnitt och rubriken lyder, är cannabis olja knark? Men innan vi kommer in på dagens huvudämne så tänkte jag att vi måste ju prata lite grann om de här IS-återvändarna. För det har ju varit en het potatis. Svenska medborgare då som har åkt ner och stridit eller gjort någonting annat då för IS. Många av dem säger att de då har passat barn och kört ambulans och sådär. Alla i princip, då, det är ingen som har gjort något våldsamt. Men den springande punkten här är ju liksom att det är straffbarheten att delta i terrorhandlingar. Vara medlem i en terrororganisation. Men som jag har förstått det så är det då alltså inte olagligt att vara med i en terrororganisation i utomlands som det är nu.
Exakt. Utan det är någonting som det ganska nyligen nu har kommit ett förslag kring att kriminalisera. Och det hänger ju ihop med att man har ansett, det vi pratade om det här lite grann när vi pratade om demonstrationsfriheten. Just att vara medlem i en organisation är inte kriminaliserat. Men att så som det ser ut så borde det vara möjligt att, alltså, det finns inget hinder i grundlagen mot att göra en lag som kriminaliserar det. För att det borde vara en rimlig inskränkning i den här föreningsfriheten. Och det finns internationella konventioner som stadgar att det finns en fredlig föreningsfrihet och så. Så det är inte helt omöjligt. Men då är det ju just så att det inte är olagligt nu. Och det har ju blivit ett problem för att det har ju varit det har ju funnits IS-återvändare under flera år nu, så att säga. Det är olagligt att begå ett krigsbrott, alltså ett terrorbrott utomlands. Men problemet med det är att det är ganska svårt att lagföra i Sverige sen när de har kommit tillbaka. För att hitta tillräcklig bevisning på att den här personen har varit delaktig där borta i någonting kan vara svårt. Mm. Så det är olagligt, men man vill ju nu då ha ett lagförslag som man föreslår ska börja gälla från 1 augusti i år. Mm. Där det är olagligt att vara med i en terrororganisation. Och även alltså att främja en terrororganisation genom att dra in ekonomiska bidrag till dem och stötta dem på det sättet. Som inte heller inte heller är olagligt idag.
Men i den här omtalade rättegången som då avgjordes för någon vecka sedan. Då var det någon eller ett par av dem som dömdes då för finansiering av terrorverksamhet. Eller hur? Så någon slags möjlighet att döma folk på det sättet finns det väl ändå i nuvarande lagstiftning?
Alltså, så som jag förstår det, precis, så ska det vara ett bredare spektrum av aktiviteter, så som har justitie- och migrationsministern Morgan Johansson uttryckt det. Så att man ska kunna fånga in fler fall. Mm. För att det är ju som sagt, det är ju olagligt att begå ett sådant terrorbrott. Mm. Och då är det ju olagligt att medverka eller främja ett terrorbrott. Mm. Men man ska på flera sätt då kunna fånga in olika aktiviteter som en person kan göra och göra dem olagliga genom det här nya lagförslaget. Ja.
Det här arbetet började då efter det här hemska terrorrådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Och då var ju både regeringen och alliansen som var överens om att man skulle titta över lagstiftningen och skärpa lagarna. Och nu är det fortfarande på gång. Och vissa menar att ja, det går, tar alldeles för lång tid. Men jag tänker mig att en sån här lagstiftningsförfarande ändå, liksom, det tar lite tid.
Ja, alltså ett lagstiftningsförfarande tar alltid tid. Och det ska ju ta tid för att det ska bli ett rättssäkert lagförslag. Men det är klart att man förstår att folk tycker att det får en konsekvens av att det är just under de här åren som IS också har rekryterat från Sverige så pass många. Och en kriminaliserande lagstiftning kan ju aldrig gälla retroaktivt, så att de kommer man ju aldrig då fånga upp, eller så att säga, i den här lagstiftningen.
Men kritiken då borde egentligen riktas mot att man inte satte igång det här arbetet då 2009 istället, ja, för 2017.
Exakt, och den kritiken vet jag inte, alltså IS har ju ändå, vad ska man säga, blomstrat under den här tiden. Blomstrat känns som lite fel ordval kanske. Men ja, den har ju i alla fall, det har ju varit under de här åren som IS har växt så starka.
Spritt sina smutsiga rötter.
Ja, exakt. Verkligen.
Okay.
Ytterligare en grej som man kan säga om den här lagen, då är det ju då att det ska vara olagligt att vara med i en terrororganisation. Men en lagstiftning som saknar en lista över vad som ska anses som en terrororganisation. Så det kommer ju bli en grej. Det kommer ju bli egentligen någonting som man kan säga att de liksom bollar över på domstolarna. De ska egentligen då sitta och avgöra, vad just det här är en terrororganisation. Mm.
Men det finns ju listor på terrororganisationer.
Alltså det finns från
FN
EU.
Och EU har sina listor. Men de har ju också kritiserats för att de har blivit... Alltså terror är ju politik också, och segaren skriver historien. Jag menar, IRA har ju betraktats som en terrororganisation, och de har ju begått terrordåd, men de har också kämpat då för Irlands självständighet. Och samma sak gäller ju PKK i Kurdistan, eller den delen av Turkiet som är kurdisk. Alltså att Turkiet har då utövat påtryckningar på sina allierade inom NATO och även på andra europeiska länder att PKK ska betraktas som en terrororganisation. Och det är samma sak där, att de har ju säkert begått terrorbrott, men det är också om man tittar på det från andra hållet, så är det en självständighetsorganisation, men som också kämpar för kurdisk rättigheter i ett ganska repressivt Turkiet.
Mm. Det är en helt otroligt bra poäng. Men det är också det, får man också komma ihåg, att det är ju varit också en anledning till att man inte överhuvudtaget har kriminaliserat det här tidigare. Att det är inte nödvändigtvis så att det här är en såklart bra sak ur den aspekten. Alltså för att det blir helt plötsligt att vissa organisationer, alltså, och vilka organisationer, och där börjar liksom någon form av kanske slippery slope på ur de aspekterna.
Just det. Men där är ju Islamiska staten då kanske då ett väldigt tydligt exempel. Det är få som kommer att sitta och debattera huruvida det är en terrororganisation eller inte.
Exakt, exakt. Så precis. Men det kommer ju vara någonting som kommer eventuellt kunna bli problematiskt.
Mm. Mm.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men nu, Miriam, ska vi hoppa in på dagens huvudämne. Och frågan är cannabisolja knark? För då är det ju så att det finns ju någonting som har kommit nu som heter CBD-olja. CBD är, jag förstått, det är liksom en substans som då finns i...
En cannabisplanta. Alltså, ja. Det här är snårigt. Alltså, det är faktiskt jättesnårigt, tycker jag. Det är en snårig djungel av cannabisplantor, helt enkelt. Och då finns det lite olika, och det finns en planta som heter industrihampa.
Just det, som är laglig att odla.
Den är laglig att odla. Och då utvinner man en sån här CBD-olja. Och CBD, det är också så här snårigt, för det finns två substanser. Mm. Och i industrihampan så finns lite THC. Och jag tror att det står för tetrahydrocannabinolsyra, om jag inte minns fel.
Det låter rimligt.
Ja, men THC är narkotikaklassat. Det är en narkotikaklassad substans.
Det är det som skapar ruset.
Det är det som skapar ruset.
När man röker lite jazztobak.
Exakt. Jag var väl så sugen på att fråga vad du har för relation till jazztobak. Men du kanske inte liksom vill self-incriminate.
Jag kan säga så här, att jag har inte andats ner i lungorna.
Du har tagit ett munblås. Du har försökt vara cool. Du har försökt vara med lite grann.
Jag försökte liksom, det här gamla I didn't inhale.
Ja, exakt. Ja, du bara skyddar din rygg nu. Det är det du gör. Ja, okej, nu förstår jag.
Jag tycker mig som en politiker skulle gjort. Förutom Amanda Lind då, som erkände att hon har rökt.
Ja, exakt. Och hon erkände att hon har rökt, men ändå så hamnar liksom debatten om henne någon helt annanstans. Det var första gången folk hade starka åsikter om huruvida dreads är kulturell
appropriering.
Jag har aldrig hört någon någonsin tycka eller ha en aktiv åsikt om det.
Nej, men det var ett bra sätt för henne att liksom leda bort kritiken från hashish till
hashish. Ja. Ja.
Tillbaka till detta då. Okej, så vi har då två substanser, THC som är narkotikaklassat och CBD som jag förstått har liksom en mer dämpande, lugnande effekt, och det är därför man tillverkar de här CBD-oljorna.
Ja, och i den här CBD-oljan ska det inte finnas mer än 0,2% THC.
Mm.
Och där går gränsen för vad som är okej. Och den här CBD:n tar även ut THC. Så att det är så pass lite THC, det är 0,2%. Och det är dessutom så att CBD:n slår ut det lilla THC-ruseffekten som skulle kunna finnas av så lite.
Så rent medicinskt så är det egentligen ingen stor grej det här?
Alltså det, precis, men det är så många aspekter i det här. För att det är också så, nu har ju Läkemedelsverket börjat vilja att det ska läkemedelsklassa, vilket är en helt annan sak också, men som också väger in i den här grejen. Men det jag ville bara, man får nästan backa bandet lite grann och då bara gå tillbaka till liksom hur den här narkotikalagstiftningen ser ut.
Mm.
Och bara kan nämna det lite kort att narkotikabrott regleras inte i brottsbalken, utan det är narkotikastrafflagen. Och där framgår ju då att det är olagligt att bruka eller inneha eller, ja, och flera andra saker, men bland annat det är då narkotika. Och det här är ju bruk som man pratar om då, att huruvida det är okej att ta de här oljorna, men även då såklart inneha dem. Men det finns en förordning till narkotikastrafflagen.
Varför är det inte alltid lagen då?
Ja, alltså för det är att den här i förordningen innehar då en bilaga som är alla narkotikaklassade substanser, den aktiva substansen.
Så förordningen är enklare att ändra då om det kommer nya substanser?
Ja, jag tror att jag var inne och kikade på det här, det kommer en ändring 22 mars. Så är det någonting, jag vet inte vad det var. Men det...
Så har man någonting som är på väg att klassa, så ska man skynda sig och bruka det då nu?
Ja, exakt. Då är det bara körjärnet. Och det är också det som är spännande med att prata om CBD-oljan. För det ska faktiskt prövas av högsta domstol nu.
Mm.
Så det är inte helt, helt klart. Men man kan säga... Man kan nog säga med ganska mycket fog att det finns mycket som pekar på att CBD-oljan inte kommer då bedömas som knack.
Och då är det som vanligt då att det är någon jurist som tänker så här, men det är viktigt att vi får det här prövat, är det så?
Ja, men alltså
det
är riksåklagaren. För det som har varit är att någon person har innehaft då 5 sådana här CBD-oljor och blivit då tagen av polisen, om man ska säga, och åtalad och friad i tingsrätt och hovrätt. Och riksåklagaren har ju då valt att driva det till högsta domstolen, som då ska avgöra om det här är, om det här var olagligt, var det här innehav av narkotika eller inte.
Men gör man det då för att man vill att det ska gå hela vägen så att man verkligen får det prövat? Är det det som är målsättningen?
Ja, alltså precis. Just i det här fallet så vet jag inte om jag tycker att det är så tokigt. För att det ska väl gärna vara tydligt för en person. Alltså man får ju välja om man vill bryta lagen, men det ska väl ändå helst vara tydligt om man faktiskt bryter lagen eller inte.
Mm.
Alltså för en person.
Men det jag tycker är intressant är ju att det har prövats i tings- och hovrätt.
Och de har friat den här personen.
Men inte det alltså ett friande i hovrätten, det är väl något slags prejudikat det också?
Ja, absolut. En hovrättsdom använder man ju som, men en hovrättsdom har inte samma status som en dom från högsta domstolen. Så är det bara. Men man använder ju domar från hovrätten som argument med framgång. Så det är inte så att den inte har någon verkan.
Men okej, men så när det gäller principiellt viktiga saker som det här då möjligtvis kan vara, även om jag tycker att det inte är det.
Nej, ja, men det,
så då kan det liksom finnas en poäng i att ta upp det till HD.
Nej, men jag kan förstå, alltså jag förstår vad du menar och varför du tycker så. Men det jag tänker på också är ju så här, att det ska inte råda så pass mycket tvivelaktigheter att någon kan köpa då, som den här personen i det här fallet, köpa 5 sådana CBD-oljor och sen sitta i en rättegång och vara åtalad för narkotikainnehav. Alltså det vill man ju gärna då kanske slippa i framtiden. Antingen så är det olagligt eller så är det inte, men det måste, alltså det ska nog folk kunna veta om de köper den här CBD-oljan, att de ingen ska kunna komma och åtala dem, eller att man vet om att man i sånt fall riskerar att bli åtalad. Alltså det ska ju vara tydligt ändå.
Just det. Men och det caset de driver, det är att den här lilla då procentandelen THC, att den i sig är då nog för att det ska narkotikaklassas.
Ja,
är det så?
Exakt. Alltså, så som jag har förstått det så har debatten innehållit flera olika element. Vissa har varit att om det är mer än 0,2%. För att det som är problemet också är att du köper ju bara det här från lite olika randoms på internet. Och det är där Läkemedelsverket kommer in också, vid läkemedelsklassen, så att det ska bli lite mer reglerat vad det är för produkt du faktiskt får.
Just det. Sen finns det ju någonting som heter naturläkemedel också, som är någon slags, har någon slags annan status än en läkemedel.
Ja, precis. Alltså den här läkemedelsdebatten är, tycker jag, är lite komplicerad. Men vad det är med dem är att om man nu utger sig för att få de här medicinska effekterna som faktiskt också har varit påvisade. Man har i fall kunnat bota epilepsi, ADHD, alltså lindrat smärta på ett väldigt effektivt sätt för personer med kanske cancer och så här. Så om man då utger sig för att ge det, då så ska man som konsument kunna veta att om jag köper den här oljan, alltså som att man tar en dos, om jag tar 2 milligram utav det här, så ger det den här effekten. Men däremot om det bara är lite olika personer på internet som säljer lite olika CBD-oljor, då kanske du får en jättehög halt och sen ingen halt. Alltså folk kan ju också, man hade gjort någon granskning utav det här och hittat att i 70% utav de här oljorna så är det mycket lägre halt av allt. Än vad de utlovar, för att de då tjänar pengar på att så här, spä ut produkten. Och det är det som Läkemedelsverket då liksom vill, att det ska kunna vara så här, du ska kunna veta vilken dos du då får.
Precis, det är samma sak som när man köper kokain då, så är det bakpulver.
Ja, exakt, ja,
det är,
precis.
Det är fruktansvärt att bli lurad på det sättet. Men nu kollar jag upp det med naturläkemedel. Och alltså, när det gäller läkemedel så krävs ju då en massa kliniska prövningar och undersökningar för att visa effekt ju. Men när det gäller naturläkemedel så kan det räcka att det liksom finns en lång tradition och erfarenhet av medlets effekter.
Ja, precis.
Så det ställs ju lägre krav på naturläkemedel. Helt
ja, exakt. Det är ju Läkemedelsverket som vill läkemedelsklassa.
Nu ska de skita i. Ja. Du märker att jag är lite så här, ja. Nej, men tuffa alltså, killen.
Ja, jag gillar det. Ja, men så det finns helt enkelt olika. Det ena är det olagligt att ha 0,2% THC och det andra är, kan det vara så att det finns mer än 0,2% THC i den här CBD-oljan.
Ja. Men du Miriam, vad tror du om HDS utslag? Tror du att det kommer vara lagligt att köpa CBD-olja i Sverige i framtiden?
Jag bara, ja. Nej, men alltså, jag skulle ändå säga att jag, om jag tvingas så att säga tro, så tror jag att det nog kommer ses som lagligt. Men det får man ju såklart vänta och se. Men det finns, man kan ju backa bandet. Alltså, det som hände först var ju att polisen beslagtog såna här oljor från de här företagen. Och att det blev beslagsförhandlingar. Det var en advokatbyrå i Stockholm som drev de här och som också har drivit den här frågan också. Men jag förstår också är lite så här legalisera bruk, driver den frågan också. Så.
Men då finns ju så här intressanta legala aspekter av det här. Till exempel då, nu finns en dom i hovrätten som menar att CBD-oljor ska vara okej.
Okay. Ja.
Så om jag då liksom idag köper en CBD-olja, är det det som gäller då?
Nej, nu? Det skulle jag inte säga. Alltså, det är därför som... Alltså, ja och nej. Det som är anledningen till att riksåklagaren också valt att driva det här vidare är att man har sett att underrätterna har en spretig praxis.
Ja, men alltså, om det finns ett utslag i en instans just nu...
Ja, men då är det ju upp till en tingsrätt att pröva hovrättens dom i sin bedömning. Och då kan ju en tingsrätt säga så här, ja men hovrätten har sagt att man ska frias, vi friar. Kanske, alltså ja, det är svårt att så här, säga jättetydligt, men 9 fall av 10 så kanske man då tycker det, för det finns en överinstans. Men en tingsrätt kan också säga så här, fast nej, vi tycker att de här sakerna med THC-halten och bla 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 pekar på att det här är narkotika, alltså... Mm. Och inte, alltså det går för underrätterna fortfarande skulle jag säga att låta sin praxis spreta.
Okej, så även om vi får ett utslag i HD Men det innebär inte att tingsrätterna inte kommer att ta upp såna här ärenden, eller?
Jo, om vi får ett utslag i HD, då är det ett prejudikat. Och då ska ju tingsrätterna följa det. Mm. Sen har det varit så här, några gånger historiskt som tingsrätterna har gjort så här uppror genom att inte följa HD-praxis. Men det ska man ju följa. Och en annan sak är ju, då har ju åklagarmyndigheten det. Och då ska ju inte de driva ett sådant ärende. Så det ska ju inte egentligen hända att åklagaren väcker åtal för någonting som HD har sagt inte är... Mm. Straffbart.
Okej. Men då vet vi mer om det här med prejudikat i hovrätt respektive HD. Att det är HD som är kungarna och drottningarna. Och hovrätten är bara knäktar.
Ja, de är små knäktar. Ja. Mm.
Apropå det här med cannabis och sådär, så har vi fått en kort fråga som kanske hinner med angående det här. Om man röker i Danmark och tar tåget över till Sverige eller färjan mellan Helsingör och Helsingborg, vad gäller då när man kommer till Sverige och någon kanske säger att du ser ju hög ut? Så där?
Ja, alltså det som är att i Sverige så är det ju kriminellt att bruka. Det är det inte i Danmark. Så att om du säger att du har varit i Danmark och rökt där, då kanske åklagarmyndigheten säger så här, eller polisen, att inom ramen för förundersökningen, okej, men du får inkomma med en tågbiljett eller någonting som visar på att du faktiskt var i Danmark. Så det är inte så att man alltså per automatik skjuter ut sig själv från straffansvar om man bara säger att jag var i Danmark. Utan man får nog försöka hitta någonting som faktiskt visar på att man var i Danmark. Ja. Och gör man det, då ska man ju antagligen inte döma så. Alltså om man har visat att man är i Danmark på något sätt. Mm. För där är det inte kriminellt och då ska man inte straffas, så att säga. Så det kommer bli en fråga om att man får försöka visa på något sätt att man faktiskt var i Danmark.
Intressant. Okej, Mira, så för att summera då, så ska man bara säga till polisen i Helsingborg att ja, men jag skulle vara den med röden här.
Ja, man börjar prata danska också. Det ökar ju sin trovärdigheten. Alltså jag har varit i Danmark så mycket att jag är typ dansk nu.
Precis. Det Miriam, man får ju såklart skicka in frågor till frågejuristen. Har du några tips på vilka olika metoder man kan använda sig
av? Vi finns överallt. Man kan gå in på vår hemsida och där finns det ett enkelt formulär. Ja. Frågajuristen.com. Ja. Fråga.
Juristen.com. Och sen så Facebook gäller också.
Ja, Facebook, Frågajuristen podcast. Instagram, Frågajuristen podcast. Där kan man slida in i DM om man vill. Det är faktiskt ingen som har ställt en fråga på vår DM på Frågajuristen podcast.
Så slida in i DM på där, så blir det lite, så här, lite mer intimt chatt kan man säga.
Ja, men exakt. Ja,
kring juridiska frågor.
Ja. Oj.
Ja. Men det är också så att man vet ju inte vem av dig eller mig som svarar. Så att det...
Nej, precis. Där får man vara väldigt öppensinnad då ändå.
Precis.
Då tar man det man får.
Exakt.
Mail. Man kan maila på frågajuristenpodcast@gmail.com.
Härligt. Du, Miriam Valtré, tack för idag och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Tack så mycket.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.